Idag är det söndagen före pingst. Och temat är ju då Hjälparen kommer. Och jag har valt en text ifrån Gamla testamentet faktiskt för den här söndagen, ifrån första Konungaboken. Och den är taget i sitt sammanhang lite grann så här, men jag ska läsa den för lite märklig text. Och sen ska jag se om jag kan förklara vad det är för ett sammanhang och vad det här på något sätt ska leda till. Vi får hoppas att det går. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa det. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren, dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren och Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. Och när Elia hörde det, gömde han sitt ansikte i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade, varför är du här, Elia? Och han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, vänd nu tillbaka, ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden, smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimmis son, ska du också smörja till kung över Israel. Och Elisha, Shaphats son från Avel, ska du smörja till profet efter dig. Det här är lite intressant därför att det finns en bakgrundshistoria till det här. Alltså profeten Elia, han kommer hit till berget Horeb med en speciell anledning. Och det är nämligen så här att han är utbränd. Han har precis innan utkämpat en drabbning med Baals profeterna på berget Karmel. Och det gick bra. Så. Det var eld och det var brak. Och Elia vann en förödande seger över Baals profeterna som var hans fiender. Allt med understöd av Herren. Men när han har varit med om detta så är han precis utmattad. Och minsta hot gör att han gömmer sig, och det gör han också, och lägger sig under en buske i en öken och inväntar döden, står det. Och då kommer en ängel, eller Guds röst i alla fall, talar till Elia där och säger att nu får du inte ligga här längre, va? Och tycka synd om dig själv. Utan ge dig nu iväg till berget Horeb. Där ska du få möta Herren på ett nytt sätt. Där har ni bakgrunden till detta. Alltså två gånger frågar Gud i den här texten. Varför är du här, Elia? Jag var en gång hos en terapeut, en psykoterapeut, och fick precis samma fråga, nämligen, Anders, varför är du här? Alltså den första frågan jag fick var inte vad kan jag hjälpa till med? Eller vad är ditt problem? Utan just precis det här. Varför är du här? Det är faktiskt en lite avgörande skillnad på det. Va? Vad kan jag hjälpa till med? Eller varför är du här? Vad mitt problem var där och då, det hade jag väl en viss aning om. Men det var liksom just det som skulle utredas. Så att jag också skulle kunna lösa det här då på bästa möjliga sätt. Men vad var den direkta orsaken till att jag hade sökt mig just, sökt hjälpen just då och där? Och när den frågan hade besvarats så skulle man kanske nått själva startpunkten till att sen kunna ta tag i någonting vidare. Alltså lite grann ska man ställa, varför är du här idag? Varför är jag här just nu? Alltså den tanken öppnar, alltså den tanken öppnar upp till lite vidare perspektiv än de här vanliga rutinmässiga frågorna eller svaren på sådana frågor. I den här texten då så är det ju liksom därför som inte Gud frågar vad kan jag hjälpa dig med? Ungefär som en lanthandlare bakom disken. Vad får det lov att vara? Utan han frågar inte ens efter Elias problem utan han frågar varför är du här? Och Elias svarar då på ett sätt som jag tror att vi alla har gjort då en eller flera gånger när vi känner oss riktigt eländiga. Nämligen, jag har gjort mitt yttersta. Det är det första. Jag har gjort allt. Till och med säger Elia, för Herren, härskarnas Gud. Man kan inte ta i mer än så. Han har gjort sitt yttersta. Det är det ena. Det andra då är när han säger att israeliterna, de har, alltså som om det inte nu då räckte att man har gjort sitt yttersta, så är det en massa andra människor som dessutom sätter ett käppar i hjulet och förstör allting. Och så det tredje då, och slutliga, jag är ensam kvar, alltså alla är emot mig. Är man i det läget så hjälper sällan några sakargument, eller hur? Alltså man säger så här, men så illa var det väl ändå inte. Eller är det? Jo, det är det. Det är värre än så. Utan alltså istället så måste man där någonstans byta perspektiv. Ibland har den här texten använts av missionsförbundare, främst gentemot pingstvänner, att Gud alltid är en stilla susning. Så först kom stormen och sen kom skalvet och sen kom elden, men Gud var inte i detta utan han var i en stilla susning. Det är naturligtvis precis felaktigt att dra sådana slutsatser. För att poängen är ju inte att Gud är en stilla susning. Det är inte det som är grejen. Poängen är att Elia i det läge han befinner sig behöver möta Gud på ett nytt sätt. Är det någon som har erfarenhet av Gud där det är dramatik och dunder och brak, så är det väl Elia, eller hur? Men det behövde han ju inte här. Va? Det är inte därför han är här. Det hade inte hjälpt att säga till honom, men du, det var ju bara några dagar sedan du stod där på berget Karmel och det sköt och det smalst och det stod härliga till. Vad är det med dig? Alltså det var inte det han behövde. Han har fått nog av det. Han var färdig. Han behövde möta Gud på ett nytt sätt. Och det skedde då. I det här tillfället. I en stilla susning. Och så får han frågan en gång till. Varför är du här? Och svaret är ordagrant samma som första gången. Tyvärr kan man ju inte höra språknyanser i en skriven text, utan man får föreställa sig det lite grann. Alltså det blir en slags återkoppling, va? Ungefär som man har ett utvecklingssamtal med någon och tittar på vad som blev sagt för ett halvår sedan eller för en vecka sedan eller igår. Varför kom Elia hit? Jo, av det här skälet. Okej. Okay. Då gör vi så här. Gå nu, vänd tillbaka, ta vägen och så gör det här. Och så kommer ett helt nytt uppdrag. En helt ny situation. Och det här är ju tillämpbart, menar jag, på en mängd olika områden i livet. Alltså en livssituation kan ju gå ifrån kris till möjlighet för att man ser saker på ett nytt sätt. Alla som har jobbat med människor på ett annat sätt har läst en i Sverige världsberömd bok som heter Kris och utveckling, skriven av Johan Kullberg. Och det är ju så att poängen med det här resonemanget är ju inte att varje kris är en utveckling. Så är det ju inte. Men en kris kan bli en utveckling. Förutsättningen är ju då att det är inte krisen i själv som är det här utvecklande, utan det är liksom att detta tvingar oss kanske ibland mot vår vilja att betrakta tillvaron, livet, vår tro på ett sätt som vi inte har vågat gjort tidigare. Man kan hitta massor exempel på det här där det är tillämpbart. Men här då ligger fokus på Guds upplevelsen. Att möta Gud på ett nytt sätt, kan man undra. Vad ska det vara bra för? Duger inte det gamla? Jo, det är klart att göra om det fungerar väl. Men om man i sitt liv och sin tro kommer till en punkt där man som Elia känner att nu räcker det. Det är nog nu. Jag har gjort mitt yttersta för att liksom få det att fungera, det jag tror på, det jag lever för att lyfta. Jag har gjort allt för att det ska få luft under vingarna, och ändå upplever jag mig då som springande fram och tillbaka i tillvaron, flaxande ungefär som en kalkon som försöker flyga. Och man blir bara trött. Jättetrött. Då kanske det är nödvändigt att möta Gud på ett nytt sätt. Det är ju ingen ovanlig situation för de människor som har levt i kyrkans gemenskaper under lång tid. Det bildas lätt rutiner för tro. På samma sätt som det lätt bildas rutiner i kärleksförhållanden, så bildas det lätt rutiner i min tro, hur den än ser ut. Och till viss del är väl det bra. Men passar man inte upp så kan de mest hejiga rutiner även bli dödande slentrian. Inte minst i kyrkan gäller det. Och när det händer då, så ligger det nära till hands att skylla detta på någon annan. Alltså, själv har jag gjort mitt yttersta. Men alla andra ställer inte upp, de ställer till det istället. Israeliterna, säger Elia, de har förstört allting. Och så kan det också låta i kyrkan ibland, eller hur? Alltså att det är några andra som måste ändra på sig för att min tro ska bli levande. Och sen träder ju då den där isoleringen in då. Den andliga ensamheten som ett sista steg om ingenting händer. Ingen förstår hur jag tänker. Alla tänker på sig, bara jag som tänker på mig. Så jag kan lika gärna tro i min ensamhet. Jag vet att det är så, jag har varit där själv. Jag har varit där själv. Att möta Gud på ett nytt sätt är ju någonting som vi måste göra ibland. Att någon annan ändrar sig brukar ju sällan ändra något för en själv, eller hur? Att andra ändrar sig brukar ju inte förändra något för mig. Även om man skulle önska att det var så. Och enklast. Ibland så blir det ändå så här, ibland för att Gud utan förvarning skickar in människor i vår väg som har gjort dessa möten. Det finns knappast något som är så vitaliserande för till exempel en kyrka eller en församling där det dyker in människor som nyligen har gjort det här gudsmötet, antingen det första gången i livet eller tionde. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll då hur mycket vi andra står och säger att nej, men det här har vi inte gjort förr. Eller så här har vi inte tänkt tidigare. Det är en sån kraft i det här att en människa som har gjort ett nytt möte med Gud påverkar sin omgivning ofrånkomligt. Sen spelar det ingen roll om det är stilla susningar eller karismatisk dynamik. Det förnyar. Jag känner att mitt budskap idag blev kanske lite enkelt, men det handlar återigen om vad som är fokus. Vad är viktigt? Bra former, bra rutiner, bra verksamhet, ett väl fungerande liv på det stora hela. Allting är jättebra och viktigt. Men viktigast av allt är den levande tron som man bär inom sig och man känner att den fungerar. Är det dags för ett nytt gudsmöte? Är det viktigt att Gud visar sig på ett nytt sätt? Då kan det vara bra att veta att Gud mer än gärna gör detta. Det kan också vara bra att veta att du inte är ensam och definitivt inte först i den upplevelsen. Det tycker jag den här nästan 3000 år gamla berättelsen bevisar. Och frågan då som ställs till Elia i grottan, den ställs ju till oss här idag. Med exakt samma omsorg om vårt bästa, nämligen varför är du här? Fundera på det en sekund eller två. Och sen får den som vill, var en helt frivilligt, ta emot nattvard här, för det ska vi fira. Men före dess ska vi lyssna på sång av Gunnar. Varsågod.